Nu hörs vi nog bra. Vad bra. Kul att få vara här. Jag heter David Ivansson och jag har varit pastor här i församlingen i många år. Så många av er känner jag ju väl till. Inte alla, men många gör det. Det känns kul att få predika. Att, ja, men det är alltid en utmaning. Om jag ska vara ärlig så känner jag mig idag känner jag mig väldigt långt ner i de här tegelstenarna som Hanna pratade om. Gud får bära mig. Men ja, det tänker vi att han får göra. Jag tänker så här, visst är det härligt vilken fin kyrka vi har. Jag tycker när man åker, jag åker förbi här lite nu och då, så nu ser man det nya taket och jag tycker att det känns så här, det ser snyggt ut. Det känns roligt att se det och det känns så här, man blir glad tycker jag. Komma in här och nu, särskilt i min vinkel här, om ni vänder er om så ser ni ju alla bänkarna här. Att det ser fräscht ut, att det, allt som är fixat där, det känns kul. Och när det gäller det taket igår, jag, efter väldigt mycket tjatande att kan inte jag få vara med, så fick jag äntligen vara med igår och bära lite takpannor där. Så det kändes ju roligt. Och det var riktigt trevligt faktiskt. Vi var ett gött gäng. Trevliga människor som man fick gå där. Det var bra väder och kalasmat som det bjöds på här. Så det var liksom bara festdag kan man säga. Så väldigt trevligt att vara med. Och jag pratade med Edvin Alnevik. Han är en av de som har varit lite, tagit ett stort ansvar för det här takfixandet och bytandet. Och han sa att det är en härlig stämning. Det är en sån god stämning där när vi håller på att byta tak. Och någonstans så smittar det av sig på gudstjänsterna i kyrkfika. Att man sitter kanske med sådana man inte alltid brukar sitta med. För man har gått där med takpannorna på taket. Och, ja, det är en god känsla. Man kanske har, jag har inte varit med och bytt tygerna här. Men det är säkert att man har varit med någon som man inte alltid annars är med. Poängen med det är att göra någonting tillsammans. Det gör någonting med oss. Att inte bara se på varandra i bänkraden. Att göra någonting tillsammans. Gör någonting med oss. Och jag tänker att det är det min predikan kommer koppla an till. Egentligen. Att tro inte bara blir någonting som vi har i våra huvuden. Att Gud och tro, det handlar om att jag ska tänka ut Gud här inne. Utan tro handlar för mig ganska väldigt mycket om de här händerna. Att faktiskt göra saker. Och ännu hellre göra sakerna tillsammans med varandra. Temat för den här, ska vi se om det här funkar då, märker vi. Se om jag kan sköta den här. Kunde jag det? Ja. Temat, det här vackra begreppet tro, hopp och kärlek. Hämtat från första Korintherbrevet, det 13 kapitlet och vers 13. För många kan det vara ett ganska välkänt begrepp. Och det har varit ett tv-program om dem, inte annat, tro, hopp och kärlek. Så många tror jag det är ganska vanliga ord för många. Det kommer inte bli någon textutläggning egentligen, för det, jag kommer hoppa lite här och var. Det är från första Korintherbrevet 13, det är första Korintherbrevet 15, det är Hebreerbrevet 11, det är Jakob 1 och 2, Matteus 8. Ni hör det lite här och var. Så det är mer, jag kommer mer fundera runt de här tre orden, tro, hopp och kärlek. Och anledningen till att jag vill predika från de här orden, det är för att för mig har de fått en liten så här, jag har upptäckt dem på nytt, de här tre orden, tro, hopp, kärlek. För mig så har de här orden, tro, hopp och kärlek, har varit så här, inte särskilt mycket innehåll, om jag ska vara ärlig. Det har varit lite så här, ett sånt bibelord som man väldigt ofta på vigsla läser. Tro, hopp och kärlek från första Korintherbrevet 13. Och det känns, för mig har det känts lite, om man får vara ärlig, som Miss Universe som säger att jag önskar fred på jorden. Och man känner att det liksom hugger inte riktigt tag i mig, för det känns som ett lite så här fluffigt, fint begrepp. Det låter fint, så här, tro, hopp och kärlek. Men det hugger inte riktigt tag i mig, för jag har liksom, det har inte landat hos mig. Men så nu har det gjort det någonstans, tänker jag. Och jag tycker att det är härligt, så därför vill jag predika från dem. Och anledningen är att nu, jag pluggar ju och jobbar samtidigt. Och i mitt jobb så möter jag många barn och unga som är i utmanande situationer i livet. Och ofta när jag möter familjer så brukar jag säga, vad är det de här behöver? Vad är det som är centralt för den här familjen? Vad är det liksom? Så här. Och så börjar man bena ut, ja men det och det och det. Och sen så börjar man tänka, men egentligen det är ju det här. Människor behöver tro. De behöver någon att kunna lita på. Någon som man kan tillit till någon. Man behöver känna att andra människor litar på mig. Jag behöver ha någonting som är större än mig själv. Någonting som jag kan luta mig mot. Det behöver man ge människor tro. Man behöver ge människor hopp i den här familjen. Att man ser framåt att det mest tärande är ju hopplöshet. Man bara står och stampar. Det finns ingen väg, ingen liksom fönster ut. Att kunna få se framåt. Att drömma. Att tänka, men det här vill jag. Det här tänker jag. Det är så viktigt för människor att få känna. Tro, hopp. Och så behöver den där kärleken att man får känna värmen, man får känna sig omsluten, man får känna sig, ja men jag är älskad för att jag är jag. Så ofta brukar jag, när jag sitter här med familjen, jag tänker, ja men om vi bara kan ge dem det här, tro, tillit, hopp, en framtid och kärlek. Då har man kommit väldigt lång bit på väg. Så någonstans är de här orden som för mig bara var fluffiga, fina ord. Någonstans har det landat och tänkt, ja men det här är ju jättebra. Det är ju faktiskt innehåll bakom de här orden. Det är inte bara att Paulus skriver ner dem för att han tycker att det där låter snyggt. Tro, hopp och kärlek. Utan det finns innehåll bakom dem. Om vi faktiskt kan agera efter det. Så någonstans tänker jag så här, jag har varit ganska hemmablind. Jag har läst den här Bibeln lite för mycket kanske. Så då blir det att det här blir sådana ord som man hoppar över för man tycker att det är för vanligt. Men det är så bra. Det är kraft och innehåll bakom de orden. Så då är ju frågan till oss. Hur gör vi då som församling? Hur gör vi som kyrka? Hur ska vi, någonstans tänker jag att det är vi som äger det här begreppet. Tro, hopp och kärlek. För det är ju hämtat utifrån Bibeln. Hur gör vi då för att ge människor en tro i utifrån Bibelns mening? Hur gör vi för att ge människor en hopp? Och hur gör vi för att ge människor en känna kärleken? Hur gör vi? Har ni några bra svar eller? Ja, jag gillar ju bilder som ni vet. Så jag får se om ni hänger med på alla mina vinklar. En liten grundtanke med det här, med, om vi börjar, tro, det jag kommer göra är att jag kommer bara kort presentera tro, jag kommer presentera hopp, hur jag tänker om det, jag tänker kärlek och sen kommer jag avsluta med Jesus. Det blir toppen, eller hur? Så om man tar det här tro, så från Hebreerbrevet 11 egentligen, så först tänkte jag att jag skulle prata om hela Hebreerbrevet 11 och så insåg jag att det här, då blir en lång predikan. Jag hoppas det inte blir för långt i alla fall, men Hebreerbrevet 11. Det pratar om hur man, ja, trons hjältar brukar man prata om. Men i första versen står det så här, tron, det är grunden för det jag hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Så någonstans, tron hjälper mig att bli trygg med det jag inte kan se. Och då ska jag göra lite test här. Så här, vad är tro? Hur ska vi liksom ge människor tro? Hur ska man få... Vad är tro? Vad är det vi ska ge människor? Då ställer jag frågan till er så här. Finns det en stol bakom min rygg? Jag ser att Håkan bara... Nej, men alltså... De flesta av er ser ut som väldigt mycket fågelholkar och fattar inte ens vad jag pratar om. Nej. Det finns ingen stol bakom min rygg. Antingen så får jag vara lite dum för att tro att det finns en stol bakom min rygg. Eftersom ni verkar inte tycka det. Jag hörde ett svagt nej från Marcus till och med också. Och man får vara extremt optimistisk för att tänka att ja, men det finns faktiskt en stol bakom min rygg, eller hur?
Du har ju faktiskt hittat bort en stol bakom rygg.
Det var det du inte skulle se, Olle. Jag sa förlåt till... Ja, men så här finns i alla fall... Eller, Olle, ser du en stol bakom min rygg här?
Inte just det.
Nej, bra, tack. Så då får man ju vara ganska optimistisk om man ska tänka att det finns en stol bakom min rygg. Är ni med? Om vi gör så här nu då. Där. Finns det en stol bakom min rygg nu då? lite tveksam, men finns det en stol bakom min rygg? Finns det en stol bakom min rygg nu? Ja, det finns en stol bakom min rygg. Kan jag sätta mig på den då?
Nej.
Nej, eller... Jag kan inte sätta mig på den, eller? Nej. Det finns en stol bakom min rygg, men jag kan inte sätta mig på den. Jag tänker att det är en viktig tanke när det gäller tro. Vad är det vi ska ge människor för tro? Ofta tänker jag att vi tänker att ja, men det räcker med att presentera en tro här uppe i huvudet på människor. Att man presenterar att... Ja, men, att ja, men en abstrakt tanke om Gud. Men för mig när jag läser Bibeln så är Bibeln supertydlig. Från första sidan till sista sidan så är det att Gud är en person. Han är en verklighet. Någon jag kan möta. Någon jag faktiskt kan känna. Upptäcka. Vara med. Om Gud är som den där stolen så kan jag liksom inte känna den. Jag kan inte pröva den. Jag kan inte göra någonting så här. Hänger ni med? Så jag tänker att den... Tron blir lite haltande. Det är inte helt fel att presentera hur man tänker om Gud. Jag säger inte att det är fel, men jag tänker att den blir haltande. Man behöver mer. Nu får ni låtsas som att inte ni ser det här nu då. Det är så. Finns det en stol bakom min rygg?
Ja.
Ah. Hur ska jag kunna vara trygg? Eller kan jag sätta mig på den?
Ja.
Ja, okej. Okay. Hur ska jag bli trygg med att det faktiskt finns en stol bakom min rygg? Okej. Okay. Ja, men jag tänker så här, hur ska jag kunna veta att det finns en tro? Hur ska vi ge människor en tro? Ja, men någonstans så säger Bibeln så här, ja, men det finns en sky av vittnen här som har mött Gud. Om vi kan försöka få människor att upptäcka, att vi får presentera vad det är som står här. Att människor får se, jaha, Joel upplevde Gud så. Jaha. Och så vidare och så vidare. Att här finns det en anledning till att för mig att kunna lita på, att tro att det faktiskt finns en Gud, en stol bakom min rygg. Om jag får lita på det som står här. Men sen finns det också en viktig poäng, och det är det ni säger. Det är att ni finns ju här också. Och för mig är tro är aldrig att tro... Jag hoppas ni tar det här rätt nu, men det är en ganska främmande tanke i Bibeln att man tror på Gud i sin egen lilla värld, i sin egen lilla kammare där hemma. Och ja, det är ganska vanligt att många säger så, ja, men jag tror på Gud på mitt sätt och jag har Gud för mig själv. Det är inte fel, men jag tänker att det Bibeln försöker säga till oss är att tro gör vi tillsammans. När Jesus lär oss att be så säger han så här, be så här, vår Fader, du som är i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Förlåt oss och så vidare. Oss, Gud, eller när Jesus försöker presentera hur vi ska leva, hur vi ska vara kyrka, så är det sällan att man tänker att det handlar om min egen lilla Gud i min egen lilla värld, utan tro gör vi tillsammans. Och det var det ni började med när jag säger så här, finns det en stol bakom min rygg? Finns det en stol bakom min rygg? Ja, ni finns här så jag kan lita på er, hoppas jag. Att ni vill leda mig till tro. För vi tror tillsammans. Jag behöver er, ni behöver mig. Ni behöver Markus. Alltså vi behöver varandra för att kunna tro. Vi behöver varandra. Så nu får ni väl göra det då. Guida mig. Jag har lite smått ryggskott, så lurar ni mig nu så får ni betala kiropraktor. Så jag bara, jag kommer sätta mig. Så guida mig. Lite höger. Nej, är det sant? Ja, det fanns en stol. Alltså, jag trodde faktiskt inte på det. Det fanns en stol, jag kunde lita på det. Så hur ska vi ge människor en tro? Jag tänker att tro behöver kunna... Det är inte bara en bild som vi ska ge människor, en abstrakt tanke som vi ska hjälpa människor att tänka ut. Tro är någonting faktiskt handfast, någonting som människor kan få uppleva. För Gud är verkligen en person som vi kan sätta oss på och provsitta. Så hur gör vi det då? Om vi ska ge människor tro, hopp och kärlek, hur ger vi dem tro? Ja, men jag tänker att vi behöver göra det så enkelt som möjligt för människor att provsitta. Att det inte är så svårt. att sätta sig. Ibland tror jag vi gör det ganska svårt att man säger, ja men trösklarna till kyrkan blir ganska hög. Så hur gör vi då? Hur gör vi för att det ska vara ganska lätt för människor att sätta sig? För vi är tro och gemenskap, vi behöver varandra. Hur ska vi göra? Ja, men jag, när jag stod där och langade pannor på taket så tänkte jag att det här är ju faktiskt ganska bra församling. Det hade varit svingött att bjuda med sig någon liten otippad person där. Som står där i ledet och langar. Hej Staffan. Tjup. Hej Petronella. Alltså, och så står man där och i gemenskap delar man pannan med varandra. För det gör någonting med oss när vi gör saker tillsammans. Att bli en del av gemenskapen. Jag tror vi behöver hjälpa varandra att göra det lätt att bli en del av gemenskapen. Jag tänker gubbträffar. Det är inte så stort steg att vara med där. Det är en ganska bra grej. Där får man vara med och bara dela den här gemenskapen. Hur gör vi för att hjälpa människor att sätta sig på solen? Lätt att bli en del av gemenskapen. Kanske bjuda med dem på nästa. Jag tror inte man kommer tacka ja om de får frågan. Vill du vara med och langa takpannor på vår kyrka? Det tror jag man kommer säga. Nej. Men jag tänker, ni förstår poängen. Att bjuda med människor in i gemenskapen. Och personligen så tycker jag att det är så superviktigt för oss. Hur ska vi som församling att ha konfirmander? För det gör någonting med oss. Att vi faktiskt får guida varandra. Att ni får sitta där och bara, men den här ungdomen. Så här, okej, det här har jag upplevt. Typ som det Torsten gjorde nu. Ja, men jag har upplevt Gud så här i mitt liv. Jag fick be och han fick hjälpa mig. Så här. Att de där grejerna får de här konfirmanderna höra. Så att de får provsitta. Bara, jaha, är det här Gud? Ja, så här. Vi behöver konfirmander tror jag. Bara en, hur ska vi göra för att hjälpa människor att sätta sig? Vi behöver lätta vara en del av gemenskapen. Vi behöver få människor som inte är vana så att vi faktiskt får guida varandra. För vi, det är lite det som är tanken. Det var tro. Hopp. Tro, hopp och kärlek. Hur ger vi då hopp till människor? Jag tänker det första är så här. Jag ska säga så här, min dotter, sexåriga dotter hemma, hon här för någon dag sedan nu när vi låg och skulle be för natten så sa hon så här, pappa, vad finns det bakom rymden? Ja, det är en stor fråga. Vad finns det bakom rymden? Vad svarar ni på den? På ett sätt så kunde man ju säga så här, men det finns, det håller på i evighet. Ja, och om inte Gud finns så är det väl allt det vi ser, det är det enda som finns. Men jag vill ju säga till henne, ja men vad finns det bakom rymden? Ja men där finns en Gud som omsluter allting. Hänger ni med? Hopp. Vi på något sätt vill ju ge människor en framtid, en tro på det som är framåt. Att det finns en Gud som omsluter allt, omsluter ditt liv, hela den här skapelsen, allt det vi har. Så någonstans tänker jag att vi behöver göra det här. Vi behöver berätta för människor om vi tänker att det är en människa. Berätta om Jesus. Vem han är, vad han har gjort. Första Korinthierbrevet 15. Jag kommer inte läsa allt för det, utifrån tidssituationen. Men det är så här. Jag vill påminna er om vad det är liksom grunden för tron. Vad är det? Grunden för tron är att Kristus dog för våra synder. Han uppstod. Och han inte bara uppstod, han visade sig. För mer än 500 människor. Vi har sett honom. De är fortfarande vid liv. Ni kan åka dit och ta på de här människorna som har mött honom. Säger Paulus. Till de här människorna som han skriver till. Det är liksom, han har uppstått. Det är verkligt. Det är så här. Och så säger han så här. Men om Kristus inte har uppstått. Ja, då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men så kommer den stora poängen. Men nu har Kristus uppstått. Han har uppstått. Det är det här vi på något sätt säger. Vad är det vi behöver ge människor? Vad behöver jag ge min lilla sexåriga dotter? Jag behöver vända henne mot det där korset och det Bibeln förmedlar om Jesus. Att få berätta om det. Det är en del i det hela. Hur ger vi människor hopp? Att faktiskt berätta på vår tidsspråk. Men sen tänker jag hopp. Det Hanna sa här, hon pratade om tegelstenen, att det är vi. Hängde ni med på det? Att varje tegelsten, det är församlingen här som finns där runt korset. Och jag tänker vår uppgift, det är någonstans att gestalta hoppet. Att göra det synligt. För det vi tror på, det är att Jesus dog, han uppstod. Och när han uppstod så började en ny skapelse. Med honom så är han liksom grunden för den nya skapelsen som vi kan kliva in i. Och vår uppgift, Jesus säger att som Jesus sände mig så sände jag er. Och vårt uppdrag är att göra den här himlen konkret. Någonting som inte bara är, himlen är inte bara en abstrakt, en abstrakt tanke i våra huvuden. Himlen är faktiskt något konkret som människor ska kunna få ta på. För han säger så här, ja men vi ska dra ner den där himlen hit på jorden så mycket vi bara kan. Få människor att få känna, att få glimten av. Vad är det som väntar? Den där himlen som Jesus gjorde verklig med att han dog och uppstod. Den vill Jesus att vi ska göra verklig bland våra människor. De här tegelstenarna, att vi får, när man vänder människor mot korset också, att de får se det vi gör. Att vi får göra hoppet synligt bland människor. Och hur gör vi det? Ett sätt är att byta takpannor. Jag tänker att det är det, för det sänder en signal. Ja, men vi tror faktiskt på en framtid. Vi tror på den här församlingens plats. Vi tror på att vi har någonting att fylla här. Annars hade vi bara låtit allt förfalla. Men det tror vi inte. Men vi tror på en framtid. Vi gör det synligt. Sänder en signal. Vi har scouter som vårdar naturen. Tar hand om den här skapelsen. Det sänder också en signal att ja, men vi, den här himlen. Att vi tar hand om det vi har runt om oss. Mission. Olle pratade om 50 stycken missionsprojekt runt om. Det är ett sätt att stå för rättvisa, stå upp för det som de utsatta. Vi har Pakistan och vi har Rumänien här i vår församling som vi har varmt om hjärtat. Hänger ni med vad jag försöker säga? Jag tänker så här, första, tro behöver bli konkret. Det är inte bara en abstrakt tanke. Hoppet behöver också bli konkret. Himlen är inte bara någonting som händer när vi dör. Himlen är faktiskt börjar här och nu när vi tar emot den där Jesus i våra liv. Så kommer den sista, tro, hopp, kärlek. Hur gör man kärlek? Det lät inte bra. Hur gör vi så att kärlek blir verklig bland människor runt om oss? Då har vi första Korinthierbrevet 13 som säger så här, kärleken är liksom det som omsluter allt. Om jag har tro som kan flytta berg, om jag har profetisk gåva, om jag har all kunskap, om jag har allt men saknar kärlek, så har jag ingenting. För det är kärleken som någonstans ger liv till tron. Det är kärleken som ger liv till det hoppet. Utan kärlek så är vi ingenting, säger Bibeln. För Gud är kärlek. Så då är min fråga, ja, men hur gör vi det praktiskt? Hur ska vi som församling göra kärleken synlig för dem vi möter? Och jag tänker vi kan göra det på massa olika sätt. Man kan, det är bara vår fantasi som sätter stopp hur vi visar kärlek för vem, Guds kärlek till människor runt om oss. Men jag ger bara en bild så här, hur jag tänker, och det är lite utmanande för oss att faktiskt tänka så. För det handlar lite om att kärleken också får bli någonting konkret, någonting som känns, inte bara någonting som vi säger. För Jakobsbrevet, Jakobsbrevet säger att så här, om det kommer en människa som säger att den har behov och vi säger, åh, gå i frid, klä dig varmt, och ät dig mätt. Vad hjälper det den människan, säger Jakob? Ingenting. Någonstans behöver kärleken, tron, ta uttryck i någonting som man känner, någonting som blir konkret. Jag ska beskriva en familj nu, tänkte jag. Kort. Den består av en mamma, eller ett barn först. Ett barn som har jättestora behov. Utmaningar som den har helt enkelt, och den har jättestora behov. Så man kan säga att den ligger lite på rygg, den är lite, behöver någon som bär den, någon som stöttar den. Den kräver jättemycket tid och omsorg för att kunna hantera sin vardag. Det är ett barn. I den här familjen finns det, som ensamstående, finns det en pappa eller mamma som försöker någonstans göra det den kan för att det där barnet ska få en framtid. Så vad gör den? Ja, men den kämpar som en gnu för att faktiskt bära det där barnet. Som ni ser så står den på knä, för den, all energi går åt. Och man känner att man orkar knappt bära det där barnet. Hur ska jag göra? Så här. Det är en verklighet hos många. Man sliter, ni ser sitsen, man har jobb, man försöker få ihop alltihopa. Och så finns det en tredje, kommer den tillbaka? Finns det tredje, ett andra barn i familjen som känner sig ganska bortglömd. För den mammans energi, allt, den älskar, kärleken är ingen skillnad på. Men energin räcker bara hit. Så vad ska den göra? Så här. Det här är en vanlig familj som man möter ganska ofta. Och hur gör vi som församling när vi ska visa kärlek? Ska vi gå fram till barnet och säga: du, det blir toppen. Klä dig varmt, gå i frid, halleluja. Och så gå därifrån. Har det hjälpt det barnet? Någonstans är vi som församling, tror jag, utmaningen. Och det är det jag tänker, att göra det lätt för människor att bli en del av gemenskapen, att komma in, det är att vår utmaning, vad gör kärleken? Den, någonstans gör den det här. Försöker sätta sig på den här stolen, sätta sig hos barnet. Hur är det att vara du? Vad händer där framme? Vad upplever du? Vad tänker du? Vad längtar du efter? Vad skulle du vilja? Vad drömmer du om? Hur kan vi ge dig en tro? Hur kan vi ge dig ett hopp? Hur kan vi ge dig en framtid? Och hur kan du få känna dig älskad, buren? Vi vet att det finns en förälder där i familjen, men det är svårt att nå fram. Hänger ni med? Vi behöver sätta oss hos människor och faktiskt ta in deras perspektiv. Vi behöver kliva in hos den här mamman, sätta oss. Och bara, hur är det att vara mamma egentligen? Ser att du kämpar ju som en... inte lätt. Hur är det att vara det här barnet? Som bara, den vill vara... inte vara till besvär. Sällan ett barn vill det. Men en... det hamnar i situationer som ofta blir att mamma måste bära eller pappan måste bära. Hur är det att vara den människan? Att vi börjar ställa de frågorna som församling. Det är kärlek, tänker jag, när man får konkret kliva in i en annan människas liv. Ja, tro, hopp och kärlek. De har liksom, för mig har de orden blivit så här, vilka bra ord. Tänk om vi kan ge människor tro, att det blir något konkret som människor får känna. Om hoppet och himlen inte bara blir någonting som händer när vi dör, utan att de människor får se det. Och kärlek är någonting som känner att vi sätter oss här hos människor. Vi säger att vi vill vara en lyssnande församling. Det är vår lite vision i vår församling. Att faktiskt sätta oss hos människor. Tro, hopp och kärlek. Hoppas att det är okej att jag avslutar med en kort Jesus-berättelse också. Ni har inget val. Hur gör Jesus? Matteus 8, det är mitt, jag skrattar åt mig själv, för jag säger alltid att det är mitt favoritbibelord. Jag har lite för många kanske, men jag tycker den är så bra. För det, Jesus har hållit en stor predikan, eller bergspredikan. Matteus 5-7 är liksom som en programförklaring av hur Jesus tänker att Guds rike ska bli, hur vi ska leva det här livet. Uppståndelselivet. En programförklaring för det. Och så har han hållit den här predikan. Det stod att i Matteus 8 står det att när han gick ner från det där berget så följde stora skaror med honom. Så ni ser, han är liksom... det, han skulle vara ganska, om jag var Jesus skulle jag nog vara ganska nöjd. Massa. De tycker att jag är bra. Gött. Gå ner från berget där. Och så kommer det en mot honom. En spetälsk, står det. Då kommer spetälsk fram och föll ner för honom. Och sa: Herre, vill du så kan du göra mig ren. Och då måste man veta någonting om spetälska. Många av er kanske redan vet. Men spetälska, det var att fruktansvärt. Man blev utsluten från gemenskapen. Man såg som oren. Jag ska inte gå in så mycket, men det tänker man vill inte hamna där helt enkelt. Och en del i det hela är att du rör inte ens Petrus, för då blir du själv oren. Så kommer Jesus där, går ner från berget. Man kan ju tänka att Petrus, inte just nu. Så här. Kunde Jesus gjort. Vad är det han gör? Han sätter sig hos den människans perspektiv och så tänker han, hur är det att vara du egentligen? Hur är det att vara den där spetälske? Ser han den? Han säger så här. Jesus sträckte ut handen och rörde vid den spetälske. Man kan bara ana folkskaran bara så här. Vad gör Jesus nu? Så här, vad händer liksom? Man rör inte en spetälske. Så att Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Och genast blev mannen fri från, ren från sin spetälska. Jag älskar den, för det är någonstans säger så här, tro, hopp och kärlek, vad är det han ger? Jesus gör det lätt för människor att tro. Han ger dem en visa kärlek, han sätter sig faktiskt i den här människans perspektiv. Tar tid, engagemang, att inte bara mitt i det där stora ögonblicket så böjer han sig ner och möter den människan. Och jag tror att det ger en hopp, en framtid för den där spetälske. Att faktiskt våga drömma framåt. I benbön. Tack Jesus för att du är du. Att du får visa oss i Bibeln hur vi kan leva tro, hopp och kärlek. Hjälp oss att som församling göra det lätt att konkret sätta sig, provsitta den här stolen. Hjälp oss att visa himlen här och nu. Hjälp oss att dra ner den där, tillkommer ditt rike. Låt det få komma. Och jag ber, hjälp oss att älska på ett sätt som inte bara är vackra ord utan faktiskt är handling. Använd oss.